veckan predikar jag om varför vi firar gudstjänst. Och det kan sammanfattas med två meningar egentligen. Och det är att vi firar gudstjänst vecka för vecka för att det säger något om vilka vi är. Det är instiftat av Gud och säger någonting om vår identitet. Och sen gör den oss till det vi är, mer av vad vi är. Den formar oss. Man blir som man umgås. Och här umgås vi med Gud och med varandra. Så ja. Och sen pratade jag jättemycket om hur jobbigt det är att leva nära människor. Och jag tror att jag sa säkert 15 gånger att det gör ont. Så jag hoppades att folk kom ihåg det. Och det är därför jag säger det nu igen också. Gemenskap gör ont. Jag säger det mest för att jag själv tycker att det här är en av de största utmaningarna i livet. Att leva nära människor. Att leva nära människor och vara ärlig. Det är jättelätt att leva nära människor på låtsas. Superlätt. Men att leva nära människor, genuint leva nära människor, ju närmare desto jobbigare är regeln, tror jag. I alla fall för mig. Ibland så går det jätteenkelt. Särskilt när allt känns bra. När det inte finns något jobbigt att berätta. Tänk liksom, ja men så här, livet går bra, jobbet går bra. Blommorna växer som de ska. Kläderna passar. Katten har flyttat in. Jag har städat lägenheten. Räkningar är betalda. Allt liksom, ja, avloppet är rensat det också. Allt är bra. Det finns liksom inget som jag kan klaga på. Då är det hur lätt som helst. För när folk frågar, hur är det? Så kan jag säga, det är bra, punkt. Och det finns liksom inget men. Men hur ofta händer det? Hur ofta finns det tre ord och en punkt bara? För det är jätteskillnad när jag inte har en lista med 15 bra saker. Vilket jag faktiskt väldigt sällan har. Det är jättesvårt att leva nära människor när man knappt orkar med sig själv. Orkar ens berätta liksom. Det blir inte så mycket roligare när folk frågar då, fastän man vill vara ärlig. Nu innan jag kom in här så har jag säkert sagt till 5 människor, hur är det? Utan ens ha tid att höra svaret. Det är jobbigt och ändå gör jag det, för det är en sån vana. För vi känner oss så dåliga när vi inte frågar hur det är. För det är ju att visa omsorg. Samtidigt som det inte finns utrymme att svara på den frågan. Gemenskap, tror jag, är inte utan kamp. Det är inget som man bara får gratis. Eller som kommer på köpet när man går med i en församling. Eller när man kommer in genom den här dörren. I alla fall inte gemenskap som sträcker sig längre än att man har en trevlig stund tillsammans. Det är något man kämpar för. Och det kanske inte alltid kan just kallas för kamp, för det är ändå ett ganska starkt ord. Men jag är övertygad om att det inte är så jättelätt i alla fall. Gemenskap är något vi ska kämpa för att ha. För tyvärr så är det oftast enklare att välja bort gemenskap än att välja till. Under mina studier så har jag alltid valt att jobba själv när jag fick välja mellan grupparbete eller jobba själv. För då slipper jag de här kamperna som jag måste ta, så här kompromisser man ska göra. Bara att samarbeta, det kan vara jättesvårt. Man har tidspress, man ska prestera dessutom. Det ska inte bara bli gjort utan det ska bli bra, man ska få betyg för det här. Samtidigt som man ska värna om relationer. Vi var tvungna att göra ett grupparbete första året och det var liksom inget val, man blev bara indelad i grupper. Och jag hade väldigt stor sömnbrist så jag ville sova middag varje dag klockan 14 och det hade jag sagt till folk. Vi var 4 stycken, sen hade vi en som var konflikträdd. En som var, ja men hon hade varit utmattad så hon reagerade väldigt mycket på ljud. Så hon blev trött snabbt också. Och sen hade vi en som hade barn som behövde komma hem en viss tid. Och där satt vi liksom, jag som vill sova middag och gärna jobba liksom, ja men vi kan jobba till 13, ta lunch, Sen kan jag sova till 14.30, sen kan vi jobba mer. Men den andra behövde gå hem vid 15 och så blev det så här. Det var jobbigt, så då bestämde jag mig för att om jag kan jobba själv så jobbar jag själv. Så behåller jag mina vänner, men också liksom får mina betyg. För jag tyckte att det var så mycket enklare att välja att vara själv. Fastän det finns många fördelar med att jobba ihop. Man slipper tänka själv, man kan presentera med någon annan, man behöver inte stå själv framme och så. Men jag valde bort gemenskap många gånger. Varje gång jag har stannat hemma från gudstjänsten så har det varit av samma anledning. För jag orkar inte vara med folk. Jag orkar inte dela en djup gemenskap. Jag orkar inte lyssna på hur bra alla har det. För det är ju det vi pratar om på kyrkfikat. Hur bra vi har det. Nu låter jag väldigt cyniskt. Jag tycker det är viktigt att vi berättar när det går bra i livet. Det är så viktigt att vi delar både motgångar och framgångar. Men ibland så kände jag att jag inte vill. Jag vill inte höra. Och jag vill inte få de här 15 frågor. 15 olika frågor av 15 olika personer som vill veta hur jag har det. Men ingen har tid att lyssna. Ingen har tid att sitta där och vänta ut när jag gråtit klart. Eller ens liksom själv våga berätta. Att våga liksom säga hur det är. Många gånger så har jag tänkt att inte ska jag gå med mitt dåliga humör och förpesta om världen. Ibland har jag tänkt att det är just det jag ska göra också. För att visa för folk att när de ställer en sån fråga så måste de kunna ta konsekvenserna också. Men ja, de gångerna jag har gått fastän jag har funderat på det här om jag ska gå eller inte, så har jag alltid undvikit att säga sanningen med att säga det rullar på. Det går bra. Det är som du brukar. Ja, men det är väl helt okej. Okay. Man säger sådana här intetsägande saker som lite såhär, nja. Det ljudet följer med liksom, nja. Men man säger ändå ingenting egentligen. Varför säger man inte som det är? Många gånger när jag håller tyst så är det för att jag tänker att ingen orkar med min otrevliga sida. Jag vill vara den som det är lätt att umgås med. Ni vet, Katti, hon är så rolig. Det är så kul att vara med henne. Hon lyssnar och hon klagar aldrig. Och det är bara skönt. Den vill jag vara. Fast det är jag ju inte. Ofta är jag trött, arg, besviken, ledsen. Allt samtidigt. Jag kan vara avundsjuk. Eller avundfrisk ibland också. Det är väldigt positivt. Avundsjuk är mindre positivt. Det pratar vi inte så mycket om. Jag kan vara sårad eller kränkt. Det pratar vi inte heller så mycket om. Det är många känslor ofta som jag inte ens kan sätta ord på. Listan är väldigt lång. Och för att den är så lång så säger jag oftast bara att det går bra. För att jag också ibland tror att folk inte ens vill höra. Man vill bara ha frågat så att man har gjort det. Jag har börjat lyssna på en podd. Och där var det 3 avsnitt, den heter Faktiskt, av Cissi Wallin som är någon mediaprofil, en tjej som har bjudit in tjejer, kvinnor som ska prata om olika ämnen. Och 1 är självmord, 1 är ätstörning och 1 är skilsmässa. Och något som återkommer i alla 3 avsnitt, det är fler avsnitt men det är de 3 som jag ska berätta om. Något som återkommer i alla tips till människor som finns runt omkring. Och då berättar alla de här kvinnorna att det viktigaste är när man känner av att någon har det dåligt. Någon mår inte bra. Något känns inte rätt. Gå och fråga. Det är 1000 gånger bättre att ställa frågan än att sen ångra sig varför man inte frågade. Och då frågade Cissi de här kvinnorna varför det är så svårt för människor att fråga. Och de tror, och jag tror också det, att många väljer bort att fråga för man inte orkar höra svaret. Man vill inte vara liksom. Vet jag inte om det så har jag inget ansvar. Vet jag inte om att de har det tufft så kan jag inte göra något. Men ställer jag frågan, då känns det som att allt ansvar hamnar på mig plötsligen. Människor tror att de då måste liksom rädda deras äktenskap eller rädda den här personen från ätstörningen. Eller om den tar sitt liv så är det liksom mitt fel, för jag frågade men gjorde inget. För det är så mycket enklare att säga, fast jag visste inte hur det var i efterhand, än att säga varför gjorde jag inte mer. Gemenskap kräver mycket. Det kräver mod. Det kräver mod att våga fråga. Att våga svara kan nästan vara svårare. Att våga lyssna kan också vara riktigt svårt. Och sen att våga agera. Och det kan både vara att bara stanna kvar med personen. Men det kan också vara att göra något. Våga hålla ut med andra som har det svårt. Jag vill läsa från Galaterbrevets 5:e och 6:e kapitel. För här tycker jag att Paulus tar upp den problematiken ganska bra. Så vi slår upp Galaterbrevets 5:e kapitel. Vi ska läsa 2 verser därifrån. Och sen ska vi läsa några verser från det 6:e kapitlet också. Så kapitel 5, vers 13-15. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Det hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Och i Bibel 2000 så tror jag det står att ni inte tar slut på varandra. Och sen vers, kapitel 6, vers 1-5 och 9-10. Bär varandras bördor. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Till den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Ty var och en ska bära sin egen börda. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framför allt mot dem som delar vår tro. Så då hoppar jag till vers 9-10 var det. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Paulus skriver till församlingarna i Galatien. Och de här verserna tycker jag handlar ytterst sett om gemenskap och om utmaningar och fördelar med gemenskap. Gemenskap som inte kväver varandra. Handlar om kärlek till sin nästa. Den här versen så att vi inte blir uppslukade av varandra. Den här tycker jag är viktig. I Bibel 2000 står det att vi inte tar slut på varandra. Och det är väldigt, det känns som att det är två lite olika dimensioner av samma liksom, men det är väldigt viktigt. Det ena, att ta slut på varandra, är ju att kväva varandras liksom möjlighet till att finnas. Och det andra, att bli uppslukade. Jag tolkar det som att bli jättesjälvcentrerad, att vi bara liksom, det är bara vi, våran lilla bubbla, ingen mer kan komma in. Texten handlar också om att upprätta syskon. Inte att tillrättavisa, utan att upprätta. Att vara med när de helar och läkas. Omsluta dem med gemenskap som inte dömer. Ge det tid att hela och läka och låta förlåtelsen komma i den takt som behövs. För förlåtelsen sker ju inte bara så här. Jag förlåter inte någon bara för att jag säger att jag förlåter dig. Förlåtelse är ju någonting som sker under tid som måste få komma med liksom tiden. Bär varandras bördor, skriver Paulus. Men för att kunna bära varandras bördor så måste vi ju veta om det. Vi måste ju tala om för varandra. Det finns både liksom ett måste hos mig och ett måste hos dig. Vi måste tala om för varandra, för hur ska vi annars kunna veta? Det ska inte gå att någon säger, men jag visste om det. Inte om det, jag visste inte om det. Det ska inte gå att man kan skylla ifrån sig sitt ansvar i den här gemenskapen. Men hur kan vi bära varandras bördor? Och hur kan vi prata om det? Utan att förminska eller förstora, utan att göra något annat av det. Utan att vara superdramatiska eller att prata ner saker. Hur kan vi prata om livet, om tron och om sårbarhet? Hur kan vi hjälpa varandra att få perspektiv på de situationerna också? Paulus skriver också att var och en ska bära sin egen börda. Många vill inte fråga för att inte behöva bära ansvaret för vad de får höra. Och svaret på det är ju att bara för att du frågar så läggs inte ansvaret på dig. Vi ska bära varandras bördor, men vi ska också bära våra egna bördor. Det går inte att när någon frågar mig hur jag har det, att jag då tar allt, kastar på den, springer ifrån och känner mig fri. Och sen står den där med hela min skit också. Utan vi bär det tillsammans. Vi ska inte kväva varandra. Vi ska inte göra slut på varandra. Bär varandras bördor. Så hur kan vi dela våra bördor med varandra utan att ta slut på varandra? Hur kan vi skapa utrymme och frigöra tid, den tid som behövs och det utrymme som behövs? Hur kan vi göra gott? I inledning så läste Sven-Olof en text från Filipperbrevet. Och vi ska gå tillbaka till den och läsa de första verserna. Så vi går till Filipperbrevets andra kapitel. Och vi ska läsa verserna 1-5. Nu ska vi se. Andra kapitlet, vers 1-5, där. Som kapitlet bär överskriften, genom ödmjukhet till upphöjelse. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek, och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Och var så till sinnes som Kristus Jesus var. Vi har tröst i Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden. Och det är drivkraften. Det är allt vi behöver. Vi gör det inte av egen kraft. Vi kämpar inte själva. Vi kämpar inte för vår egen sak heller. Utan vi gör det för att Gud själv är på vår sida. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Minns ni att jag pratade om en bok för på installationshögtiden, 96 lampor, om oss som brann och försvann. Som handlar om sex unga människor som har varit med i kyrkan från barns ben upp. Liksom, som haft massa med engagemang och sen slutade de gå till kyrkan. För att de kände att de inte får plats med sina frågor, tvivel och annorlundahet. I den boken så berättar Jakob om en vision som han har för församlingarna. Och han jämför lite församlingarnas självupptagenhet med att vara på fin middag. Så ni ska tänka er att ni är bjudna till någon annan på fin middag. och de har dukat fram det finaste porslinet. Kanske också tagit fram släktens silverbestick, vem vet. Och det är en fin vit duk och den är verkligen alldeles nytvättat och kanske aldrig har använts förut. Den är jättefin. Och där sitter ni. Och så här skriver Jakob. Det enda man tänker på är att inte spilla. För då gör man bort sig. Spiller man på den här fina vita duken så ska man dölja det på något sätt. Gemenskapen blir lidande eftersom fokus läggs på att uppföra sig korrekt. Då är det befriande när någon sostoppade potatis hamnar på den vita duken i början av middagen. För då kan alla andra slappna av. Då kan samtalet bli mer öppet och axlarna kan sänkas. När någon redan har gjort en fläck så vågar även jag visa min. Sen skriver han, det finns ett malaysiskt ordspråk som går något i stil med att det är värdinnans uppgift att spilla på duken först. Och tänk om kyrkan kunde få vara en plats där man upplever att någon annan har spillt tidigare. Så det går bra att jag också har gjort det. Tänk om det är en plats där andra vågar visa sina egna fläckar. Det skriver Jakob under rubriken präktighet. Jag pratade också den söndagen pratade om att församlingen är gemenskap av syndare, för syndare, med syndare. Att vi är en gemenskap som bekänner synd tillsammans och som får sina synder förlåtna. Tänk om kyrkan kunde vara en plats, en gemenskap där det fokuseras mindre på den vita fina duken och lite mer på att kunna sänka axlarna och våga visa att man själv har spilt. Tänk om det var en gemenskap där man inte behövde prestera alls. Där man bara kunde slappna av. Där man inte behöver oroa sig för att göra bort sig. För det är okej att göra bort sig. Där man får komma och bara är. Det är väldigt ungdomligt att säga så. Men ni förstår nog ändå. Att få komma som man är, där man får vara trasig, där det är okej. Man får vara sårbar och ledsen och arg och besviken och kränkt och avundsjuk och allt det där. Man behöver inte ta itu med sina känslor innan eller sina problem innan, utan man får komma till den här gemenskapen. Och så går vi fram till korset tillsammans med alla våra problem, ryggsäck, jag vet inte vad vi kallar det för. Där vi gör det tillsammans, samtidigt, gemensamt. Och vi ska göra det idag också. Och ett sätt är ju att fira nattvard tillsammans. Där vi verkligen bokstavligen går fram till korset och tar emot brödet och vinet. Det är ett sätt att bära varandras bördor. Och vi ska alldeles strax gå in i nattvardsfirande. Och när vi gör det, fira nattvard, fira Herrens måltid, så bekänner vi vår tro. Vi bekänner vår medvetenhet, kunskap om vår egen synd. Våra egna brister och tillkortakommanden. Att vi inte är perfekta. Vi gör oss ödmjuka i nattvarden. Vi bekänner också att vi tror på gemenskap fastän det kan göra ont ibland. Att det är någonting som är värt att kämpas för. En gemenskap som samlas just runt korset. Och vi ska göra det tillsammans. Men först så ska vi sjunga en sång. Och det är psalm 45. Så nummer 45 ska vi sjunga tillsammans.